Vi fortsätter ikväll där vi slutade förra gången, nämligen med profeten Jesajas undervisning om frälsningen, och då i synnerhet hedningarnas frälsning. Vi bör ha klart för oss att begreppet hedningarna avser alla andra folkslag vid sidan om Israels folk, Israels släkt. Bibeln talar dels om Israel efter köttet och dels om alla andra folkslag. Och vi har sett vad profeten har att säga om nu hedningarna, de andra folkslagen. De som bor runt omkring Israel, både tätt in till Israels gränser och längre bort. Och skildringen av hedningarnas frälsning och omvändelse görs mot bakgrund av hedningarnas fiendskap och angrepp mot Israel i profetens egen tid. Det är därför naturligt för profeten att till exempel tala om fiender som förtrycker, som ska böja sig under Israel, som ska bli erövrade. Istället för att vara förtryckare kommer de att bli tjänare till Israel. Vi gjorde förra gången en parentes i genomgången av de olika orden om hedningarnas frälsning och talade om Messias, eftersom Messias verk är inte bara ett verk riktat mot Israel efter köttet såsom fullbordaren av lagen, utan Messias verk är också ett ljus, ljuset för hedna folken. Och i samband med skildringen av Messias så talas det väldigt mycket om hur hedningarna får frälsningen till det. Nu ska vi fortsätta, och vi har då kommit till det 49:e kapitlet. 49 vers 22, där står det: se, jag ska lyfta upp min hand till tecken åt folken. Gojim på hebreiska, det är alltså hedniska folkslag till skillnad från Israel. Jag ska resa upp mitt baner till tecken åt folkslagen, åt Amim. Och då ska de bära dina söner hit i sin famn och föra dina döttrar fram på sina axlar. Ser vi närmare på en sån här utsaga, så kan den lätt förstås mot bakgrund av att Gojim och Amim, hedna folken, på profetens tid angrep Guds folk, Guds Israel och Guds Sion. Men nu talar profeten om en tid när sådana som är och var fiender till Gud och hans rike istället kommer att befrämja Guds rike, kommer att låta samla sig genom Herrens baner och kommer att få ett helt annat sinnelag än förut. Istället för att förtrycka och fördärva Guds barn, Guds söner, så ska de befrämja Herrens verk. De ska bära dina söner hit i sin famn och föra dina döttrar fram på sina axlar. Det är alltså något helt annorlunda än vad som nu var fallet. Så kan vi gå fram till 55 kapitlet, den femte versen. Där står det: ja, du skall kalla på folkslag som du inte känner, och folkslag som inte känner dig skall skynda till dig när han förhärligar dig. Här talas återigen om att folkslagen, goj, hedningar, kommer att göra någonting helt annat än vad de gör nu. de ska skynda till Herrens sanna folk när Herren förhärligar sina barn, sitt rike. Och vad som menas med detta, att Herren förhärligar sig och sitt rike, det kommer vi att återkomma till. I nästa kapitel, det 56, verserna 7-8, där finner vi många intressanta ting. Kastrerade ska jag i mitt hus och inom mina murar ge en åminnelse och ett namn, ett evigt namn, och främlingar ska jag låta komma till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus. Ty mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk. Bet tefila lechol ha'amim. Jag ska församla ännu flera till Israel förutom Israels fördrivna. Här ser vi att det frälsta Sion, det Sion som får ett nytt namn, det är mycket annorlunda i jämförelse med den gammaltestamentliga teokratin, det gammaltestamentliga riket. Här ska främlingar ha en plats. Här ska kastrerade till och med få en åminnelse. Det är inte längre ett Israel eller ett Sion som bara består av israeliter efter köttet, utan nu är också hedningar inympade, implanterade i detta rike. Och templet, det är inte exklusivt bara för ett fåtal och bara för ett visst folk efter köttet. Nu ska det vara ett bönehus för alla folk. Och inte bara Israels fördrivna, kvarlevan från Israel efter köttet, hör dit, utan ännu flera än dem, många andra, ska komma in i detta rike. Och det är ju den tid som i Nya testamentet kallas för just hedna folkens tid. Den messianska tiden och hedna folkens tid, hedningarnas tid, det är ju ett och detsamma. Går vi till det 60:e kapitlet, så är hela det kapitlet mycket centralt och skildrar Sions sanna härlighet, man kunde säga nytestamentliga härlighet. I 3:e versen står det: folken, gojim, hedna folken, ska vandra i ditt ljus. Och ditt syftar där på Sion, på Guds rikets ljus, det nya Sions ljus. De ska hämta sin undervisning från Sion. Det sades ju redan i det andra kapitlet. Från Sion ska undervisningen utgå, och genom denna undervisning omvändes hedningar och kommer till Sion och säger: låt oss vandra i ditt ljus, låt oss gå upp till Jakobs Guds hus. Konungarna ska vandra i glansen som går upp över dig. Återigen så ser vi här nu hedna folken som under hedniska konungars och tyranners ledning attackerar och bekämpar Herren och hans Sion. Det är situationen på profetens tid. Nu talar profeten om en kommande tid när det inte alls är så, utan dessa folk kommer istället för att söka Herrens ljus och vandra i glansen som Herren låter gå upp över sitt Sion. Ja, till och med dessa furstar och tyranner finns med bland dem som nu har blivit Herrens vänner och inräknas bland Herrens folk. I 4:e versen står det: dina söner kommer fjärran ifrån, dina döttrar bärs fram på armen. De blir alltså inte nedtrampade och dödade så som fallet var nu, utan de kommer att bäras fram på armen, på omvända hedningars armar. Och i femte versen talas det om folkens skatter, om det nu ska översättas så, själgojim, ska tillfalla dig. Istället för att folkens skatter användes till att bekämpa Israel, bekämpa Herren, så ska de användas till Sions och Herrens folks gagn. I tionde versen talas det om främlingar. De ska bygga upp dina murar och deras konungar ska betjäna dig. Återigen så ska deras ledare, deras konungar, betjäna Israel. Och här sägs det alltså att främlingar ska bygga upp dina murar. Det är alltså inte frågan om en segregerad stat av gammaltestamentlig typ. Ett återupplivande av gamla förbundets situation med en bestämd gudsstat som bara består av israeliter efter köttet. Utan här ska hedningar och främlingar stå med i folket som dess befrämjare och hjälpare. Och i 14 versen står det: bugande skall dina förtryckares söner komma till dig. Alltså ättlingar till assyrierna och andra fiender ska finnas med bland dem som nu tillber Herren, underordnar sig honom. Bugande skall dina förtryckares söner komma till dig. Och i kapitel 61, vers 5, står det återigen om främlingar, utlänningar. Främlingar, Zarim, ska stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar, Benenishar, ska bruka åt er åkrar och vingårdar. Raka motsatsen till vad som var fallet nu på profetens tid, när det står i redan i första kapitlet att främlingar äter upp era åkrar, det vill säga vad era åkrar producerar. De fördärvar era vingårdar. De gör ett land till en ödemark. Nu står det att främlingar och utlänningar ska föra era jordar i bet. Ska bruka åt er åkrar och vingårdar. Det är alltså frågan om ett nytt Sion. Ett Israel som består av både främlingar och israeliter. Av både människor från hedna folk och av Israel. Det vill säga från kvarlevan av Israel. I 62 kapitlets 10 vers så nämns återigen att baneret ska resas upp för folken, ha-amim. Det är alltså frälsningens baner. Det gäller inte bara de fördrivna från Israel. Det gäller också hedningarna. Och slutligen i kapitel 65, där har vi egentligen en hopsummering av vad som hittills har sagt. Där ställs det gamla Israel i kontrast mot det nya. Först nämns att Herren får ett nytt folk. Jag har låtit mig bli uppenbar för dem som inte frågade efter mig. Jag har låtit mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte var uppkallat efter mitt namn har jag sagt: se, här är jag, här är jag. Det är alltså frågan om människor som har vandrat i mörker och främlingskap borta ifrån Herren och hans folk. De har nu blivit Herrens folk. De har nu lärt känna Herren och har av Herren förts in i hans rike. Och mot detta ställs då i nästa vers det egna folket, alltså Israel efter köttet. Hela dagen har jag räckt ut mina händer till ett motsträvigt folk. Skälet till att större delen av Israel har blivit förhärdat och går under är inte att Gud har tagit sin nåd bort ifrån dem, utan det är att folket självt har förkastat hans nåd. Han har stått där, Herren, med uträckta händer hela dagen, men folket har förkastat hans öppna famn, hans nåd. Och genom detta trots och upprepade förkastande av Herrens nåd har till slut hårdheten, dövheten, blindheten blivit så stor att Gud måste uttala förkastelsedomen och förstockelsedomen. Och då heter det att endast en rest ska vända om. Om Israel är lika talrik som sanden på havets strand, så ska endast en rest vända om. I det sista kapitlet, kapitel 66, skildras sedan hur själva missionen ska gå till när hedningar omvändes och föres in i Guds rike, och när också kvarlevan från Israel efter köttet förs in. I den 19:e versen så står det: av dem med hem så ska pöletim, det är sådana som har blivit räddade, sådana ska Herren ta och sända iväg som budbärare till hedna folken. Det vill säga, av kvarlevan efter köttet så ska Herren skicka ut budbärare till hedna folken. De ska alltså gå ut med Herrens ord, med Sions undervisning, med evangelium till hedna folken. Och det är ju lätt att se hur uppfyllelsen av detta är de troende judarna, apostlarna och deras medhjälpare, som ju alla är judar, som går ut som Herrens budbärare, sända av Herren, ut till Hagoyim, till hedna folken. De som inte har hört något om mig eller sett min härlighet, och det ska förkunna min härlighet bland folken. Och låt mig då här inskjuta vad som är Herrens härlighet. Jag har studerat detta lite grann och funnit att med Herrens härlighet menas detta obegripligt stora: att Gud är god och nådig bara för sitt eget väsens skull. Att han är nådig och barmhärtig, stor i nåd och sanning. Och detta bara för sitt eget väsens skull, för sitt eget namns skull. Det är hans stora härlighet. Att förkunna Herrens härlighet är alltså att predika om Herrens nådegärningar. Eller som det står i Apostlagärningarna 2:11, om Herrens väldiga gärningar, eller kanske bättre översatt, Herrens underbara gärningar. Ni kanske minns att Mose ville se lite mera in i Guds rådslut och väsen, men det får han inte. Ingen kan se honom ansikte mot ansikte, öga för öga och leva. Men han får se Herren bakifrån, när Herren har passerat. Det vill säga, vad vi ska förkunna och vad som vittnar om Herrens härlighet, det är det Herren har gjort. Det han har sagt och det han har gjort. När Herren redan har passerat. Vi ser honom bakifrån. Vi ser och vi förkunnar vad han har sagt och vad han har gjort. Det han har lovat fäderna, det han har lovat patriarkerna med ed, det fullbordar han också. Och Herrens härlighet hör alltså samman med detta. Och denna härlighet, dessa nådegärningar, är kraften i evangelium som omvänder hedningar. Och sen står det i nästa vers, vers 20, 66-20. Det skall från alla folk, Mikol Hagojin, föra era bröder fram till mitt heliga berg i Jerusalem. Först så blir alltså hedningar genom kvarlevan från judarna. Hedningar omvända. Och så kommer dessa hedningar genom sitt nya sinne att nu stå sida vid sida, stå tillsammans med det sanna Israel, kvarlevan, och kommer att också föra era bröder, det vill säga den utkorade kvarlevan, fram till mitt heliga berg i Jerusalem. Och om dessa hedningar som blir omvända och får detta nya sinne och denna nya vilja, om dem heter också i nästa vers 21 att även från dem ska jag göra, eller ska jag ta några till präster, till leviter. Här ser vi återigen hur detta med kohanim, präster och leviter inte längre är bundet till en kötslig härstamning, utan också hedningar ska kunna bli präster och leviter. Nu till Herrens frälsning mera allmänt, inte bara med tanke på att hedna folkslag föres in i det nya Sion, i det Jerusalem som blir förtrångt. I det 12:e kapitlet lov sjunges Herren för hans nåd och hans frälsning. Och där heter i den första versen: på den dagen skall du sjunga, eller skall du säga: du var vred på mig, men din vrede har upphört och du har tröstat mig. Bakgrunden till den utsagan är att Herren måste straffa synden. Guds vrede upptänds genom våra synder. Men till sitt väsen vill Herren ingenting annat än ge god, än översköljas oss med sin godhet och nåd. Och han tar bort synden på rättfärdiga grunder. Han låter sin messias, sin tjänare, bli genomborrad för våra synders skull. Och när synden tas bort, när den utplånas, när den förlåtes, då finns inte det där längre som upptänder Herrens vrede. Då upphör Herrens vrede. Det är det som är bakgrunden till denna utsaga. Och här lovprisas Herren för att han inte har låtit vreden förbli, utan han har låtit den upphöra därför att han har förlåtit, tagit bort, utplånat synden. Och han skänker nu tröst, frid och vila. Går vi ändå fram till det 25:e kapitlet och ser på den 9:e versen, så talas det också där om den dagen. Och det är ett uttryck som också kan översättas med den tiden, frälsningens tid, den nytestamentliga tiden, den dagen. På den dagen ska man säga: se, där är vår Gud som vi hoppades på och som skulle frälsa oss. Låt oss fröjdas och vara glada över hans frälsning. Herren utlovar alltså en frälsning. Han ska själv komma och frälsa folket. Det är alltså inte så att han ska skapa vissa förutsättningar så att folket kan frälsa sig självt, utan han ska frälsa oss. Han ska själv komma. Och så finns då ett hopp om att detta ska ske och en väntan på honom. En sån väntan som den gamle i templet Simon hade. Han hoppades på Israels tröst. Han väntade på Herren. Och när han får ta det nyfödda Jesusbarnet i sin famn, när han bärs upp till templet, då säger han: nu kan jag dö. till nu har jag sett din frälsning, som han visste skulle uppenbaras och ska uppenbaras för alla folk. Nu låter du din tjänare fara hädan i frid efter ditt ord, i enlighet med vad du har sagt, i enlighet med vad du har lovat. Till mina ögon har sett din frälsning, och så vidare. I det 27 kapitlet, verserna 2 till och med 5, återkommer bilden av vingården. Vingården är en bilden för Guds rike, Guds folk. Och här talas det om en vingård som ska vara rik på vin, till skillnad från den vingård som det har talats om redan i kapitel 5. Där växte också stinkande druvor, vilda skott. Och det är alltså frågan om det gammaltestamentliga Israel som har blivit i så stor utsträckning ohörsamt och avfälligt. Men nu talas om vingården så som rik på vin. Och Herren själv är dess vaktare dag och natt. Och det står vidare att man kan ej bestå om man inte sluter fred med Herren. Här kommer en förklaring till bilden. Denna vingård rik på vin består alltså av människor som har slutit fred med Herren. Som lever i fred, i frid med Herren. Och i 6:e versen i samma kapitel så heter det: i tider som kommer skall Israel grönska. Denna bild av att Israel ska grönska kan ses mot bakgrund av att Israel ska bli torrt. Israel blir en ödemark. Det gammaltestamentliga Israel går under. Men här talas det nu om att i tider som kommer skall Israel grönska. Där ska ett Israel framträda som bär frukt, som grönskar. Där ska det finnas gott om vatten. Det ska inte vara en torr öken. Och vi har redan tidigare sett att detta Israel består av kvarlevan från Israel efter köttet plus hedningar som föres in i samma folk, i samma rike. Det finns bara ett rike, inte två. Hela tiden bara ett enda rike, ett enda Israel. Att tala om att det finns parallellt två olika gudsfolk, som man ibland gör i vår tid, har ingenting att göra med Bibelns framställning. I 27 kapitlets sista versar, verserna 12 och 13, talas det om en inbärgning och ett insamlande. På den dagen ska Herren anordna en inbärgning. Ni ska bli insamlade en och en, ni Israels barn. Man ska stöta i basun det borttappade i Assyriens land, och fördrivna till Egyptens land ska då komma och tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Här ser vi alltså att det är frågan om borttappade, fördrivna som kommer till Herren i tro. Det är inte frågan om en inbärgning och ett insamlande av människor helt oberoende av om de tillber Herren, om de tror honom, om de är hans folk, utan det är frågan om troende människor. De tillber Herren på det heliga berget i Jerusalem. Och skriften säger på många ställen att av Herrens utkårade ska ingen enda utebli. Alla ska inbärgas, insamlas. Paulus framhåller att denna inbärgning, detta insamlande, är icke färdigt när det gäller israeliter efter köttet förrän alla utkårade hedningar har inbärgats. Först då har hela Israel blivit frälst. Det vill säga hela den utkårade kvarlevan. I kapitel 29, vers 18 följande talas det om döva och blinda. De döva ska på den dagen höra vad som läses för dem. De blindas ögon ska se. Och smedarna har fått ett slut. Det här med att döva ska höra och blinda ska se, det återkommer profeten till. Och det är något som också citeras i Nya testamentet i samband med Messias förkunnelse. Kapitel 29, verserna 22 till och med 24. Där står det: nu skall Jakob inte mer behöva blygas. Bakgrunden är den skam och den blygsel som Jakob drabbades av på 700-talet till följd av folkets avfall och synd. När hans barn får se mina verk ibland sig, då skall det hålla mitt namn heligt. Det förvillade skall då få förstånd, det knotande ta emot lärdom. Här ser vi vad det är som skapar förändringen. Vad som gör att, som det stod nyss, döva kan höra igen och blinda kan se. Det är att de får se mina verk ibland sig. Och ni kommer ihåg vad jag nyss sa, att Herrens härlighet, det är Herrens nådiga gärningar, hans nådes närvaro som hans nådesord och nådegärningar vittnar om. När man får se mina verk ibland sig, man ser Herren på ryggen, han har passerat, han har verkat, då ska det hålla mitt namn heligt. Det skapar alltså tron. Det gör att man håller hans namn heligt. Det gör att förvillade får förstånd och att knotande tar emot lärdom. Och nästa kapitel, kapitel 30, verserna 19 till och med 26. Där talas det om folket på Sion. Du folk som bor på Sion, Herren skall förvisso vara dig nådig när du ropar. Här försäkras om Guds nåd. På alla höga berg och alla stora höjder skall bäckar rinna upp med strömmande vatten när den stora slaktningens dag kommer. Solens ljus skall bli 7 gånger klarare när den tid kommer då Herren förbinder sitt folks skador och helar efter slagen som det har fått. Vi har tidigare talat om den här bilden, solens ljus 7 gånger klarare. Här ser vi hur den bilden förbindes med att Herren förbinder sitt folks skador. Det är alltså en bild för Herrens nådiga frälsning när han förbinder sitt folks skador, när han helar efter slagen som det har fått. Och en annan bild brukas också om detta. Bäckar rinner upp med strömmande vatten. Allt detta är bilder för Guds nåd, Guds läkande, Guds syndaförlåtelse. Och vi ska se flera exempel på det. Kapitel 33, verserna 17 till och med 24. Dina ögon skall skåda en konung i hans härlighet. Det skall blicka ut över ett vidsträckt land. Du slipper då att se det fräcka folket. Vad tror ni det kan vara för folk? Det fiende folket, de som hånar och smädar Herren och hans folk. Och på profetens tid är det ju då Assur, assyrierna. Det är det fräcka folket. Låt dina ögon betrakta Jerusalem. Det är en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Vi har där Herren, den väldige. Herren är vår konung. Han frälsar oss. Det är alltså grundvalen för Sions trygghet, att det är en säker boning. Herren själv bor där, den väldige, och att han frälsar oss. Och då skall rövat gods utskiftas i myckenhet. Ja, också det lama skall då ta byte. Det här återkommer profeten många gånger till, att man ska utskifta byte. Det är alltså frågan om en seger. Det är frågan om att fienderna har besegrats. Och de som förs in i riket som Herrens egendom och barn, de har besegrats övervunnits av Herren. Bilden av ett krig, bilden av byte, bilden av rövat gods i myckenhet har vi här. Och det står att också det lama ska då ta byte. Det vill säga, det ska inte vara på det sättet att vissa är för svaga för att få del av frälsningens byte. Också det lama ska då ta byte. Ingen av invånarna ska säga jag är svag. Till folket som bor där har fått sin missgärning förlåten. Ser ni här hur bilden går över till en förklaring? Man kan ju fråga sig, vad har det med detta att göra? Ja, så kunde man fråga om man inte förstår att det här är bilder för denna verklighet, frälsningens verklighet, syndernas förlåtelse. Att genom nådens evangelium har blivit övervunnen och besegrad av Herren. Folket som bor där har fått sin missgärning förlåten. Det är skälet att ingen är svag. Och så 35 kapitlet. Hela detta märkliga kapitel är fullt av bilder och uttryckssätt som citeras i Nya testamentet. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Den ska fröjda sig och jubla. Ja, det ska få se Herrens härlighet. Kom nu ihåg återigen vad som menas med Herrens härlighet. Se, er Gud kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Kom ihåg vad vi sa, jag tror det var förra gången, om att frälsningens dag och hämndens dag är samma sak. Två sidor av precis samma sak. Slaktningens dag och frälsningens dag, inga motsägelser, utan en beskrivning av samma sak, men sett från två håll. Det blir en hämnd över dem som framhärdar i ondska och fiendskap. Förstörarna av Herrens ord och rike får sitt slut. Och samtidigt är en frälsningens dag, en befrielsens dag för alla dem som har förtryckts och förföljts av fiender till Herren och hans folk. När fienderna besegras så är det samtidigt frälsningens dag. Då är ockupationen slut. Då är träldomstiden slut. Då är Herren där själv. Själv kommer han och frälsar er. Och då ska det blindas ögon öppnas, det dövas öron upplåtas, den lame hoppas som en hjort, den stummes tunga jubla. Och sen växlar bilden igen till bilden av öknen som blir vattenrik. Ty vatten ska bryta fram i öknen, en banad väg ska gå där fram, den heliga vägen. Ingen oren skall färdas på den. Den som vandrar på den skall inte gå vilse. Om man också hör till det okunniga eller till dårarna, Evelim. Inga vilddjur ska komma dit. Detta går igen i många skildringar av den frälsning som är för handen när Herren själv står där. Och det är liktydigt med Herrens Messias. Då är det frid mellan vargar och lamm. Inga vilddjur, ingen ondska på Sions berg. Ett frälst folk ska vandra på den vägen. Herrens befriade ska vända om, vända tillbaka, komma till Sion med jubel. Och evig glädje ska kröna deras huvuden. Sorg och suckan ska fly bort. Ja, vi vet att Jesus Kristus själv tillämpar denna utsaga om sig själv. Om den frälsning som han förkunnar. Och ett studium av texten i sitt sammanhang i Jesaja-boken visar ju att därmed görs inte våld på texten. Utan det är textens ursprungliga och egentliga innehåll och mening. Ja, på detta sätt kan vi fortsätta att gå igenom resten nu från kapitel 40 och till och med 66. Och vi kommer att finna samma sak. Men jag ser att jag hinner inte gå igenom Allt detta ikväll, det är texter som talar om hur strömmar ska rinna upp i öknen, hur det ska bli en banad väg i öken, det törstiga ska få vatten, och man får veta klart att detta är bilder för välsignelsen genom Herren och hans nåd. När det står att jag ska utgjuta vatten över det törstiga i kapitel 44, så sägs det som parallell till detta: jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar. Och Israel blir så frälst genom Herren själv med en evig frälsning. Och det gamla Sion blir för trångt. Man ska ta hedningarnas länder i besittning. Det vill säga det nya riket, bestående av både troende judar och hedningar, ska spränga gamla förbundets geografiska gränser. Och denna förändring kan uttryckas med ord som ett nytt namn, ja till och med ordet nya himlar och ny jord. Ett helt annorlunda rike. Ett rike där det inte är sol och måne som svarar för ljuset, utan det är Herren själv som är ljuset. Ett rike där inte mer gråt och klagorop ska höras. Ett rike där döden är besegrad. Och det riket finns alltså i kraft av Herrens frälsning genom Herrens Messias. Då är det onda besegras. Ingenstans på mitt heliga berg ska man då göra vad ont och fördärvligt är. Då ska vargar gå i bet tillsammans med lamm. Allt detta är bilder för den frid som råder i Herrens rike, i Herrens Sion. Det är en evig frid, och den friden som folket äger genom Herrens nådeverk ska på den sista dagen framträda också till det yttre. Men först då, där måste vi sätta punkt ikväll.